vågen.
Vad härligt. Ja. Välkommen.
Tack.
Hej, i regnet.
Ja.
Anna är 31 år. Hon lever för tillfället som singel i Malmö. Anna förhåller sig kritisk mot de normer som omger kärleksrelationer och kallar sig därför relationsanarkist. På dagarna arbetar hon som socionom och projektledare inom socialpsykiatrin i Helsingborg.
Hur är läget, Anna?
Läget är väldigt bra just nu, just idag. Jag har just kommit hem från jobbet och haft en jättebra dag. Så att jag är lite uppvarvad av den anledningen.
Vad var det som gick bra?
Jag var modig och tog tag i saker idag faktiskt. Och det var jag mycket nöjd över. Som var lite så. Jag har legat och grott ett tag.
Ja, nu sitter vi hos dig. Och du har berättat för mig att du kallar dig relationsanarkist. Vad är det för någonting?
Ja, det är ju en väldigt bred definition på att man kanske har ett sätt att tänka som inte tillhör den traditionella heteronormativa hegemonin, kan man säga. En slags riktning bort från det traditionella sättet att leva och tänka om relationer. Och det är ju väldigt individuellt för var och en som definierar sig som relationsanarkist. Det hör man ju på själva begreppet också. Att det är just anarkistiskt. Man vill inte egentligen fålla in sig i någon definition. Liksom. För då blir det genast icke-anarkistiskt.
När kom du på att du var det?
Så det blev så utifrån hur jag levde för några år sedan. Att jag levde i en väldigt stark, vad ska man säga, icke-sexuell kärleksrelation med en kvinna som jag hade ett hus ihop med. Och sen så hade jag andra sexuella relationer med andra personer. Och det gick ju inte att rangordna de relationerna, såklart, vem som var viktigast och liksom göra slut och allt sånt där. Det fanns liksom inte i våran värld, utan det bara var så. Och det kändes rätt och det var bra.
Om du skulle förklara, jag tänker, vad är relationsanarkism för någonting?
Dels handlar det om det här med att rangordna relationer. Att det finns, man kan ha många olika starka kärleksrelationer som ser ut på många olika sätt och varje relation är unik. Och det går inte att säga att nej, men du är den enda, den bästa för mig. Utan det finns många som är den bästa och som är bra och som man behöver i sitt liv. Mm. Och det kan både vara vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Såklart. Sen finns det också att hur man förhåller sig till det här med krav och lidande. Att man ska offra saker och ting för kärleken. Det är ju också någonting som relationsanarkin kritiserar väldigt mycket.
Kan du ge något exempel på det?
Ja, men om du älskar mig så mycket som du säger så kan inte du gå ut med dina kompisar ikväll. Att man på något vis prioriterar den andra hela tiden och offrar saker som man kanske egentligen skulle vilja göra. Men man tror att man måste göra det för kärlekens skull eller för relationens skull. Ungefär så. Och det är relationsanarkismen väldigt kritisk emot, att man väljer att leva så. Utan det ska vara en ärlighet på något sätt. Jag ska vilja spendera tid med dig. Om vi är tillsammans. Det ska inte vara en plikt på något vis. Liksom. Till exempel. Så det är två sådana ganska tydliga linjer i relationsanarkistiska sättet att tänka.
Men vad finns det mer för kritik gentemot tvåsamhet som norm inom relationsanarkism?
Ja, det är ju det här att man tror att människor behöver fler än en viktig kärleksrelation. Alltså på något sätt att det funkar inte så riktigt. Att man bara hela livet kan älska och vara tillsammans med en person. Utan det kan finnas plats för mer kärlek för en människa på något vis. Och det är ju såklart en del av polyrörelsen. Eller det är ju polyrörelsen. Och relationsanarkismen för mig är mer som ett paraplybegrepp. Och sen så sorterar poly där under, kan man säga.
Men måste man vara poly för att vara relationsanarkist?
Jag tycker inte det. Det är nog väldigt många som förknippar de två begreppen väldigt starkt. Men för mig så är mer liksom relationsanarkismen en frihet att röra mig in och ut ur olika definitioner. Om jag i någon del av mitt liv vill leva poly så gör jag det. Och vill jag i andra delar av mitt liv leva i en vanlig tvåsamhet så gör jag det. Och det är liksom den anarkistiska tanken i min värld. Men jag vet inte om alla skulle hålla med mig där. Men det är så som jag använder begreppet för att liksom känna mig fri. Att faktiskt välja det jag vill. För jag tycker det är någonting fint med tvåsamheten också. Och jag vill gärna ha den i mitt liv. Men jag kan inte säga att jag alltid kommer vilja ha den. Mm. Ungefär så.
Så det ger dig mera frihet?
Absolut. Mm. Mm.
Du sa tidigare att du levde lite som poly tidigare. Eller hade olika en relation där du bodde med en. Och fanns det några problem just med det?
Alltså det här med tid är ju alltid knepigt. Men det är ju och svartsjuka. Och det finns ju överallt i alla relationer på något sätt. Även om du inte lever poly. Men det var egentligen inget mer problem än vad det skulle ha varit om jag inte levde så, tror jag. Det kanske är mer omvärlden som har problem med att definiera. Att man får hela tiden förhålla sig till att man studsar mot normen på något vis och får konstiga frågor och sådär. Liksom, är ni ett par eller inte? Eller vem är det där som kommer som du höll i handen förra veckan? Liksom, bor inte du tillsammans med henne? Typ så. Mm.
Hur kommer det sig att det är viktigt att definiera, tror du, för människor vad man har för relation?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att man vill ha kontroll på något sätt och förstå hur det hänger ihop. Ja, det är ju grundläggande liksom. Och just det här, är man tillsammans eller inte tillsammans och vad betyder det? Egentligen skulle man ju fråga sig, hur ska vi vara tillsammans? Mm. Att inom varje relation kan det finnas väldigt många olika regler. Det finns ju många regler som man tar för givet kanske utan att man ens har diskuterat igenom dem när man är ihop. Att det måste vara på ett visst sätt.
Har du några sådana exempel på regler som du tycker att man ska ha i ett förhållande?
Ja, absolut. Ärlighet. Det är jätteviktigt. Mm. Och respekt. Och att utgå ifrån att den andra alltid vill dig väl. Och det tror jag också är en sån där punkt som gör att det föder väldigt mycket osäkerhet, krav och säkerhetstänk liksom och tolkningar. Om man är osäker på om den andra egentligen älskar en eller vad som helst. Men det måste vara liksom grundkänslan att ja, men det där bygger nog på ett missförstånd, det som hände igår. Det är inte för att den och den vill såra mig, utan ja, det där tror jag är jätteviktigt faktiskt. Och det är också en av relationsanarkins grunder på något sätt. Tillit.
Mm. Men är inte det lite naivt? Jag tänker det att det finns ju de som kan vilja såra en också i ett förhållande. Och att det...
Ja, och där handlar det om att sätta sina egna gränser. Blir man sårad, då får man ju lämna den relationen. Eller prata om det. Självklart blir man alltid sårad liksom, i alla relationer på olika sätt när man blir besviken. Men då måste man ju kommunicera det. Och det handlar ju jättemycket om kommunikation. Att man kan prata om vad man behöver. Om att man kan säga att nu tycker inte jag att jag behöver att du är med mig 5 dagar i veckan. Den andra kanske inte uppfattat det. Då måste man liksom kommunicera sina behov. Och får man inte till den kommunikationen så då är det ju svårt. Mm. Så det är ju jätteviktigt. Kommunikation, ärlighet, respekt och utgångspunkten är att min partner vill mig väl.
Vad tror du gör att fler inte anammar relationsanarkism?
Ja, man, alltså en del tycker inte det är så viktigt kanske att ifrågasätta saker och ting på det sättet. Och andra kanske egentligen gör det, men de ser inte sig själva som relationsanarkister.
Mm.
De kanske på något sätt ändå har relationer som går utanför normen på olika sätt. Och, alltså man har också diskuterat det här med otrohet till exempel. Det finns ju väldigt många som faktiskt... är med fler än en, fast man berättar inte det för sin partner kanske. Mm. Men att man har andra relationer istället.
Vad tycker du om det?
Det tycker jag är jättedåligt.
Varför det?
Givetvis, därför att jag tycker att man ska vara ärlig med det man håller på med.
Mm.
Och att det behöver inte vara en katastrof eller om någon är otrogen. Då kanske man faktiskt kan prata om det och lösa det. Genom att, istället för att bryta upp och skiljas för att någon har begått ett snedsteg eller för att någon kanske har en längtan efter någonting annat, så kanske man faktiskt kan försöka få det tillfredsställt inom ramen av den relationen man har. Jag tror väldigt många skulle vara mycket bättre om man faktiskt pratade så och löste det på det sättet.
Hur tror du att samhället skulle se ut om fler anammade den här levnadsstilen?
Jag tror det skulle vara fler som var, alltså inte så många som var ensamma kanske. Jag tror också att man skulle känna att, alltså det här med begreppet storfamiljen på något vis kanske skulle komma tillbaka delvis. Det är ju ganska snävt ändå med bara två personer runt ett barn. Sen så vet inte jag hur man skulle organisera det riktigt, men jag tror ändå att det skulle vara bättre för alla om man levde. Det blir ju mer kollektiv känsla på något sätt, tror jag. Jag tror att alltså, det är inte det att man har en viss portion kärlek inom sig och den ska då räcka liksom, och helst ska en få det mesta av den, utan kärlek föder ju mer kärlek.
Men kan det inte bli så att folk börjar lite grann utnyttja det och säga att ja, men jag är ju med henne, för vi har ju det här levnadssättet att vi kan vara med många och ha många olika relationer, att det finns de som faktiskt skulle skylla på det?
Jo, men det är väl jämnt människor som utnyttjar varandra känslomässigt eller lever på ett sätt som inte är bra för en av parterna. Men det handlar om igen att man får hitta sina egna gränser på något sätt. Vad är okej för mig?
Hur hittar man de gränserna?
Det är genom att prova sig fram och självkännedom. Givetvis. När det inte lyssnar på sig själv. När det inte känns bra, då ska man inte vara i någonting. Men det är ju tvärtom. Det finns ju väldigt många som just i den här sekunden sitter hemma i sina tvåsamheter och mår jättedåligt. Och kanske egentligen har funderat på att göra slut i många år. Eller, ja, så det finns ju det andra perspektivet också.
Vi kan pausa lite.
Medan Anna tar en kopp kaffe i pausen så går jag ut och frågar paret Robert Nyqvist och Mira Bygdén om det skulle kunna tänka sig att ha en kärleksrelation med mer än en person samtidigt. Har ni någon gång varit kär i två personer samtidigt?
Nej, det kan jag inte säga.
Nej, inte jag heller.
Kan man ha kärleksrelationer med fler än en person? Vad tycker ni?
Det är ju självklart.
Ja, jag tycker också det. Helt klart.
Varför det?
Ja, de har väl rätt till så som de känner och hur de vill leva sitt liv.
Ja, och jag känner att det är egentligen, det är väldigt normativt att man bara ska ha en kärlek. Och att det är, vem har bestämt det egentligen, att det finns inget rätt och fel kring kärlek, tänker jag.
Skulle ni kunna tänka er att vara tillsammans med någon ytterligare person?
Vi har faktiskt pratat om det. Men i nuläget känns det inte så.
Nej.
Vad kan det finnas för fördelar med att ha flera kärleksrelationer och är öppen med det?
Jag tänker att man kan ju få ut olika saker av olika förhållanden. Att hos vissa kanske man bara är ute efter att ha en partner man kan prata och djupa samtal med. Hos vissa kanske man är ute efter en liksom mamma eller pappa figur och vill ha barn med. Hos en annan kanske man bara vill ha liksom
sexuellt.
Så ja, massa olika.
Tack så hemskt mycket. Jättesnällt att jag fick prata med er.
Vad tycker du känns angeläget just nu för dig?
Ja, det är ju ganska många saker som är angelägna, tycker jag. Jag tycker att det här begreppet, det personliga politiskt, är väldigt angeläget för mig nästan jämt varje dag på olika sätt. Men väldigt mycket i jobbet. Jag jobbar inom psykiatrin och där har vi ju anledning att diskutera väldigt mycket tillsammans, kollegor emellan, vad som håller på att ske med samhället.
Och är det något speciellt som du tänker på som i samhället just nu som du ser som ett problem?
Ja, jag kan ju tycka en diskussion vi hade idag, det är ju det liksom att det är väldigt mycket som blir individualiserat, alltså samhällsproblem som kanske för 30 år sedan att man mer tog ett kollektivt ansvar för eller till och med inte fanns, blir idag ett individproblem. Att man diagnostiserar människor med olika diagnoser, att man ska äta medicin, att man ska jobba med sig själv, att det handlar om din egen inre självkänsla, att man måste lära sig förhålla sig till orättvisor därför att man måste bli starkare i sitt inre. Och det finns en massa sådana här begrepp på något sätt som gör att man på något sätt individualiserar stora sociala problem som man kanske egentligen skulle ta itu med på ett strukturellt plan. Utjämningspolitik, bostadspolitik, skolpolitik.
Mm. Vad menar du med utjämningspolitik?
Jag menar alltså utjämna klasskillnader. Till exempel att det blir mer jämlikt, att folk som inte har det så bra får det ekonomiskt bättre.
Och hur skulle man kunna göra det?
Till exempel att använda skattemedel på annat sätt än vad man gör, givetvis. Så det är väldigt angeläget också när man jobbar inom psykiatrin på det viset, när man ser att det finns nya diagnosgrupper som kommer och att saker och ting blir väldigt medikaliserat. Socialtjänster blir också medikaliserad på många sätt. Att man förhåller sig väldigt mycket till läkarintyg och om folk har diagnoser så organiserar man verksamheterna på vissa sätt och sådär.
Och om man inte har de diagnoserna på papperna, får man inte då den hjälp man behöver?
Så kan det vara. Att man kanske får, alltså det är jobbigare. Man har mindre chans till att få den hjälpen. Även fast man kanske har stora svårigheter. Mm. Och det tycker jag är mycket tråkig utveckling.
Mm. Hur skulle du önska att det var?
Att, alltså delvis självklart att alla hade en mer jämlik levnadsstandard överhuvudtaget. Och sen att alla fick den hjälpen som man behövde. Oavsett diagnos eller så skulle det vara mer anpassat till individen istället för att man ska bli en diagnos bara.
Vad är det som är nytt med i de grupperna som kommer till er och söker hjälp?
Alltså, det kan vara väldigt, alltså, om man jämför med för många, alltså för 20 år sedan, så har ju hela det här neurodiagnostiska begreppet utvidgats väldigt mycket. Och det är ju jättebra, för att jag tror att många behöver rätt hjälp. Men jag tror också det handlar mycket om att det inte, alltså samhället ser ut på ett annat sätt idag än vad det gjorde då. Och sen också finns det de som söker hjälp som inte egentligen har några psykiatriska diagnoser, men som kanske är bara allmänt bostadslösa eller har det svårt. Där man inte kan se att det finns ett missbruk eller att man inte kan se att det finns någon annat problem, utan att man saknar de arenorna. Det är liksom sociala, kulturella och ekonomiska kapitalet som krävs för att leva ett bra liv idag. De bor på hemlösas hus eller liksom på något sätt är aktuella inom socialtjänsten, fast de egentligen inte har några sådana sociala problem. Och det är ju inte rätt. Man har ingen förankring på bostadsmarknaden till exempel. Då har det svårt att få lägenhet och då har det svårt att få jobb och så vidare. Arbetslösheten.
Så ni märker det att deras psykiska hälsa är också försämrad på grund av de här faktorerna?
Ja, absolut. Jo, så ser jag på det i den världen, i den verkligheten som jag befinner mig. Utifrån psykiatri, socialpsykiatri, socialtjänst. Så jag önskar att vi kunde göra lite mer revolution i socialarbetare.
Ja, och hur skulle den revolutionen gå till?
Att vi bara skulle förändra samhället istället för att sitta och liksom nicka på våra små socialkontor och kräva läkarintyg så fort vi ska besluta om någonting. Nej, nu spetsar jag till det lite. Men var mer modiga helt enkelt i vår yrkesutövning och kräva vad vi ser att individerna behöver. Det är mycket som styrs av ekonomi också. Man inte kan bevilja olika behandlingar för det finns inte pengar och man inte kan köpa in de resurserna som behövs för att ekonomin styr. Även om socialtjänstlagen säger att det är behoven som ska styra. Så är det inte alltid så.
Hur tror du att du skulle kunna påverka?
Jag försöker ju påverka utifrån det jag jobbar med. Så försöker jag ju påverka som så mycket jag kan med att förändra strukturer. Så det blir mer brukarstyrt som det heter. Mm-hmm. Att de som själva är drabbade ska faktiskt få förtroende att styra sina egna liv. Istället för att bli rundskjutsade i olika system. Som talar om för dem hur de ska göra. Att de faktiskt får en möjlighet att påverka själva. Så det är den lilla revolutionen som jag håller på med. Och den är faktiskt rejäl. Därför att den metoden som vi ska börja jobba med nu, den grundar sig på det enbart. Så det känns väldigt roligt. Så att jag ser absolut med tillförsikt på den framtiden som det projektet jag jobbar i. När det gäller det. Men det är bara en liten del. Ja, jag driver det på riktigt med mitt hjärta också, för att jag tror verkligen mycket på det. Med, alltså någonstans drivas av, den låter sig lite pretentiöst, men av att en högre sak på något vis, alltså en högre mening med att man finns till lite grann faktiskt. Göra skillnad.
Och hur känns det för dig?
Det känns ju väldigt bra när jag märker att det går vägen. Och sen å andra sidan när jag får motstånd så blir det också på ett personligt plan ibland som gör att jag verkligen påverkas negativt. Men det är ju nog så det är. Man är engagerad.
Mm. Fast det är nog inte alla som tänker så som du.
Nej.
Som drivs av andra saker som pengar. Nej.
Nej, jag drivs ju mycket av en politisk vilja, liksom en strävan som vi pratade om innan. Att försöka göra någonting gott och utjämna skillnader och att människor ska få det bättre. För att jag tror att vårt samhälle i stort mår bättre av att alla mår så bra de kan. Men så kan det vara. Absolut, att inte alla drivs av det. Men då kanske inte de är projektledare heller.
Nej. Tack så mycket Anna för att jag fick komma hit och prata med dig.
Mm.
I nästa veckas program träffar jag Elma som är nybliven mamma till Plura. Hon berättar för mig hur hon märkt av omgivningens förväntningar på henne som mamma. Det bland mycket annat i Ange läget som publiceras fredagen den 19 oktober runt 3-tiden. Vi hörs då.
Denna podcast produceras av Malin Horney och kan följas via www.malinhorney.wordpress.com.